Häromdagen i veckan så fick jag det här ordet som jag ska tala över nu från Herren. Så starkt, det blev så en uppenbarelse för mig i ordet. Och det är så underbart när man sitter ner och med Herren och läser ordet och så börjar Gud belysa sitt ord. Och vi har ju levt mycket, tycker jag, i vår församling. Det har varit en kamp. Fienden utkämpar sin strid. Men vi vet att han är egentligen besegrad. Men ändå så finns där en kamp. Och vi har många gånger frågat oss, varför ser det ut som det gör? Varför har vi det som vi har det? Och i stort i kristenheten, inte bara i Free Church. Men förra söndagen när jag talade så talade jag bland annat om Babylon. Jag var inne på det, har varit inne på det några gånger. Ursprunget. Det ska jag inte göra idag. Men jag citerade ett ord utav A.P. Franklin från 1926. Och jag citerar inte hela ordet, men jag citerar några strofer ifrån ett tal han höll i Philadelphia i Chicago 1926. A.P. Franklin. Och om du vill läsa mer så finns det på Urbaptistisk Pingsts hemsida. Det är brev nummer 58. Du kan komma till mig om du skulle vilja ha det, för att jag har det här i Bibeln också. Han sa bland annat så här, A.P. Franklin. Genom kyrkans förvärldsligande förminskades andens kraft och gåvor mer och mer. Och genom världens inträngande i kyrkan eller i församlingen då, utträngdes Guds ande och därmed även de andliga nådegåvorna. Och jag tror att här har vi en kärnpunkt i mycket utav det som har skett i församlingen. Genom att vi har släppt in världen i församlingen så har mycket utav Guds ande fått ge vika. Herre, jag tackar dig för ditt ord. Du har sagt att om vi förkunnar evangeliet, Herre, budskapet, Herre, så ska din smörjelse och kraft vila över oss. Herre, jag ber om din styrka och kraft i detta, att jag ska kunna förmedla det du lät mig se, Herre. Att jag på något sätt kan dela något utav det som du gav mig, Herre. Herre, låt din smörjelse och kraft vila över ditt ord nu. För utan det så blir det ingenting, Herre. Då sker det ingenting i våra liv. Det blir ingen förvandling. Utan att du levande gör ordet, Herre, då blir det bara tomma ord. Det blir bara död, Herre. Jag ber om ditt liv, Herre, idag i förkunnelsen. Jag vill överlåta mig till dig, Jesus. Jag vet att du har talat till mig, Herre. Och jag vet att detta är till församlingen idag, Herre. Det är till Free Church, men det är också till andra församlingar, Herre. Herre, jag tackar dig för din välsignelse idag. Tack att du vill röra vid oss. Med din underbara helige ande, Herre. Amen, amen, amen. Ett av de största hindren idag i församlingen, eller det största hindret kanske vi ska säga, är människan. Du och jag. Idag finns det, och det fanns det förr också, en upphöjelse av människor och någon slags inbördes beundran. Och idag ser vi det väldigt tydligt på många håll. Jag lyssnade i veckan på Times Square Church. Jag brukar göra det ibland när jag går hemma, för jag blir så uppmuntrad och styrkt i tro. Jag lyssnade på Carter Condon ifrån den 21 januari här. Och han delade någonting som har med våra ögon att göra. Och det står i Matteus 6, den 22 versen. Matteus 6 var det. Och ska vi se om jag hittar det här. Här har vi det. Matteus 6, 22 och 23. Då säger Jesus: ögat är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt får hela din kropp ljus. Men när ditt öga är sjukt ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret? Om ditt öga är ljus får hela din kropp ljus. I den stund som Herren mötte oss, vi blev upprättade, då började vi se klart. Och vad hände då? Jo, då såg vi helt plötsligt människorna. Vi såg omgivningen. David, kung David, sa: jag vänder ej mitt öga till det onda, sa han i psalm 101. Jag vänder ej mitt öga till det onda. Ett par verser därifrån, andra Korinthierbrevet också. Andra Korinthierbrevet, tredje kapitel 14-18. Där säger Paulus och han talar om Mose. Han talar om den härlighet som fanns i det nya förbundet. Det nya förbundets härlighet. Då talar han om Mose. Han hängde för en slöja, har vi läst, för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann. Då står det från vers 14: men deras sinnen blev förstockade. Än idag finns samma slöja kvar när gamla förbundets skrifter föreläses. Och den tas inte bort. Den finns där. Först i Kristus Jesus försvinner den. Den finns där. Den försvinner bara i Kristus Jesus. Ja, än idag ligger en slöja kvar över deras hjärta när Mose föreläses. Men när helst någon omvänder sig till Herren, ta slöjan bort. Och så står det att Herren är anden. Där Herrens ande är, där är frihet. Och att alla vi som är avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild. Från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, anden. Vad är det du och jag ser på idag? Vad är det våra ögon läser? Vad ser vi på? Vad tittar vi på? Vad tar vi in? Ser du och jag med Guds ögon idag? I den stunden vi blev födda på nytt flyttade Herren in. Vi ska se med Kristi ögon. Du kan se det i Nya testamentet, i Apostlagärningarna. Petrus och Johannes på väg upp till bönen. Hur kunde Petrus säga: se på oss. Se på oss. Vad gjorde han? Den lame. Han såg på Petrus och Johannes. Vad såg han när han tittade in i deras ögon? Vad var det som gjorde att han fick tro och kunde resa sig upp? Det var Jesus. Det var likadant med Paulus. En annan lamman som också hade varit lam sedan födseln. När Petrus såg i mannens ögon att han hade fått tro av förkunnelsen, då sa Paulus: res dig upp. Det här är någonting som har med våra ögon att göra. När vi har Jesu liv i oss ser vi med Jesu ögon. Hur är det med människor idag när de ser dig och mig? Ser de någonting överhuvudtaget i oss? Får de tro när de ser på dig och mig? Tro för det omöjliga. Är vi fyllda av Jesus? Eller vad har våra ögon sett på? Och vad är det i så fall du och jag återspeglar till andra? Jag vill inte se på det onda, sa David. Men det sägs också att ögat är själens spegel. Utifrån det så vill jag fortsätta det som Herren gav mig. Och jag säger så här, jag undrar vad som är orsaken till att vi idag i våra kyrkor förkunnar ett kraftlöst evangelium. Du kanske inte håller med mig. Väldigt lite av Guds kraft. När vi läser ordet så förstår vi hur det ska vara, hur det bör vara. Du och jag, då vi tog emot Jesus, vi har fått någonting. I Johannes första brev, kapitel 2. Johannes första brev, kapitel 2. Vers 15 kan vi börja ifrån och framöver. Så står det så här. I Johannes första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen. Inte heller det. Hör nu. Nej, älska världen gör vi inte. Men inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen, vad står det då? Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Oj, det är... Va? Om någon älskar världen, finns inte faderns kärlek i honom. Ty allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär, och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår, men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Kära barn, säger Johannes, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss, sa Johannes. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Alltså i grunden. De skulle ha stått på den säkra grunden. I uppenbarelsen om Jesus. I ordets, på ordets säkra grund. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den helige och känner alla sanningen. Ni har en smörjelse från den helige. Alla vi som har tagit emot Herren. Vi behöver inte slå upp det, men i Johannes 14 och 26 står det att hjälparen, den helige ande, ska lära er allt, påminna er om allt jag har sagt er, sa Jesus. Vi kan också läsa andra Korinterbrevet 1, första kapitlet. Andra Korinterbrevet, det första kapitlet. Ifrån vers 20 kan vi läsa. Ty alla Guds löften har i honom, i Jesus, fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss. Den som befäster oss och er i Kristus, säger Paulus till korinterna, och som har smort oss, det är Gud. Det är Gud som har smort oss med sin ande. Vi har fått någonting utav Herren som är så underbart genom sanningens ande. Vi har fått en smörjelse för att vi ska kunna lära känna Gud, och för att vi ska kunna veta, för att vi ska kunna lyssna. Om vi nu tittar lite på första Korinterbrevet och församlingen i Korint, så kan vi läsa i första Korinterbrevet, det första kapitlet. Vi kan läsa från vers 11. Första Korinterbrevet 1 och 11. Av dem som hör till Chloes familj, säger nu Paulus där, har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter ibland er. Vad jag menar är att ni, var och en på sitt håll, säger: jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn? Jag tackar Gud för att jag inte har döpt någon bland er utom Crispus och Gaius, så att ingen kan säga att ni har blivit döpta i mitt namn. Jo, Stefanas familj har jag också döpt. För övrigt vet jag inte om jag har döpt någon. Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa, säger Paulus. Kristus har inte sänt mig för att döpa, utan för att predika evangelium. Och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. Om man läser här i förklaringen, Thoralf Gillbrandt har läst hela texten, det gör jag inte nu då, så ser vi att det fanns en splittring i Korintförsamlingen. En inre svaghet. Och som ofta i lärostrider och meningsskiljaktigheter, så i de allra flesta fall, och jag tror det är så i en församling, så förstår man inte egentligen vad saken gäller i grund och botten. Och inte heller följderna av sin uppfattning när man har olika uppfattningar och delade, när man är delade. Men det är helt enkelt så, och det kan vi förstå här när vi läser om församlingen i Korint. Man har tillåtit andra saker att få en dominerande plats. Paulus påpekar att de gett plats för främmande förkunnelse. Det är det som är problemet. Istället för att försöka medla mellan olika grupperingar går han rakt på själva kärnan och orsaken till splittringen. Han framhåller det som egentligen är enhetens grund. Budskapet om korset. Och här var det en grekisk vishetslära utifrån som hade fått fäste i församlingen, som gick ut på att man förhärligade och upphöjde människor. Och därav kunde man säga att man håller sig till den ena eller till den andra. Nu var det ju så här att de troende i Korint var ju troende. Och de ville hålla fast vid sin tro. Och de hade säkert inte för avsikt att förneka evangeliet. De ville bara anpassa budskapet till tidens smak och ton, uttrycker Thoralf Gillbrandt. För att det lättare skulle få en ingång bland människorna. Det var därför man hade de här stridigheterna. Men det de inte ser och förstår är att när evangeliet kläs i en annan klädnad, som här den grekiska filosofin, i den språkdräkten, då sker en förändring av dess karaktär. Evangeliet blir ett annat evangelium. Och det för mina tankar till vilka språkdräkter vi ser idag. Och det kan vi ju fundera på lite. Vad vi ser för språkdräkter idag. Jag tror att om vi skulle sätta oss ner och resonera om våra erfarenheter, så skulle vi se både det ena och det andra. Hur man har klätt på sig någonting annat. Och det allvarliga är, och det är också ett kännetecken för dagens kristenhet, när budskapet om korset tonas ner för att anpassas till världens värderingar och tankesätt om en mänsklig vishet och vältalighet, då har evangeliet förlorat sin kraft. Nu vill jag att ni tänker på vad jag sa här och inte liksom tar det bara så här. Jaha. Hörde ni vad Paulus sa? Vad sa han? Gud har sänt mig för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet. Varför? Jo, säger Paulus. För då förlorar Kristi kors sin kraft. Här ligger någonting. Och det var detta som Herren visade mig på. Här har vi någonting idag som är högaktuellt. Som bränner, skulle jag vilja säga. Korint hade lämnat den grundläggande sanningen i evangeliet. Budskapet om Kristi kors. Och det ser ut, som jag sa i Korint, som att man fokuserar på vilken förkunnare som varit duktigast. Eller har haft talets gåva. Och varit mest vältalig. På att kunna anpassa budskapet till tidens vishetslära. Till de visa idag. Om vi tittar lite på fortsättningen på det här kapitlet i första Korinthierbrevet 1. Så står det i vers 18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Vad är kraften? Den som vi saknar, den är här. Detta budskap om korset, likhetstecken, detta budskap, evangeliet. Jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner, säger Herren. Var är de visa, var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Och det finns det gott om i denna världen. Ordvrängare. Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa de som tror. Till judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. På bröder, systrar, det säger jag till er nu här också. Se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många var av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visa står där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt. För att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat. Ja, det som inte var till har Gud utvalt. För att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Ingen, oavsett vem man än är, har något att berömma sig för inför Gud. Det står i vers 31 där, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Alltså det fanns tankegångar i Korint om att budskapet, själva budskapet som är kärnan, att man skulle anpassa det till tidens smak och kultur så att det blev mer acceptabelt för utomstående. Ja, jag tänker väldigt mycket när jag läser på detta. Vad är det vi ser idag i kyrkorna? Ett urvattnat, tomt evangelium. Som ju då, enligt Paulus, inte är ett evangelium. För det är kraft utan kraft. Ska vi se om vi kan hitta Galaterbrevet också? Galaterbrevet, det första kapitlet. Här är det Paulus som talar till galaterna. Och då säger han ifrån vers 6. Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu en gång, om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Är det människor jag nu försöker få på min sida, eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare? Nej, om vi vill vara människor till lags, då är vi inte längre Kristi tjänare. Enligt Paulus. Det är starka ord det här. Väldigt starka ord. Tora Filbrand säger här i förklaringen. Här är det anmärkningsvärt att det i inledningen inte alls är evangeliets innehåll som presenteras. Men däremot dess oföränderlighet. Det går inte att ändra eller anpassa Guds evangelium. Ändrar man på det är det inte längre evangelium. Enligt vers 7. Evangelien är nämligen inte ett människoverk. Det står fast för evigt eftersom det har sitt ursprung i Gud och har uppenbarats av Jesus Kristus själv. Därför kallas det också ständigt Kristi evangelium. Detta uttryck kan förstås både som det evangelium som tillhör och utgår från Kristus och som det evangelium som handlar om Kristus och har honom som innehåll, säger Toralf. Och Paulus säger i vers 15. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig. För att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Tänk om vi hade tänkt likadant. Nu ska jag inte fråga människor till råds. Nej. Paulus brydde sig inte om att göra det. Han hade fått kallelsen från Herren att predika evangelium. Och han gjorde det. Han började genast förkunna evangelium. Han säger också i vers 17. Jag for inte upp till Jerusalem till de som var apostlar före mig. Det var liksom inte någon sån här successionsordning på vem som skulle få predika. Utan Herren hade fött honom på nytt. Till ett nytt liv. Det gamla var förbi och något nytt hade kommit. Det här mörkret och den andliga blindheten som vi läser om här, Korinten och Galaterna, det är i lika stor utsträckning en av de orsaker som finns som gör att vi ser en så kraftlös församling idag. Vad sa Franklin? Jo, världen i världen. När världen kommer in i församlingen, så tränger den ut Guds ande. Det står i Bibeln, vad kan mörker ha för gemenskap med ljus? Allt som är fött av kött är kött, världsligt. Allt som är fött av anden är liv och kraft. Allt som har sitt ursprung i världen, säger Bibeln, är dött. Mänskliga ideal och idéer och tankar och påfund. Och företag och allt vad det är. Om vi går tillbaka till första Korinthierbrevet igen nu då. Kommer in på del 3 här har jag skrivit. Det första Korinthierbrevet, det andra kapitlet. Så står det som rubrik här i folkbibeln. Guds hemliga vishet uppenbarad. Andra kapitlet i första Korinthierbrevet. Det är Paulus som säger någonting så viktigt här. När jag kom till er bröder var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. Ingen vältalighet. Inte någon hög, hemlig kunskap, visdom. Utan han predikade Guds hemlighet. Jag hade nämligen bestämt mig för när jag var hos er att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom, utan på Guds kraft. Det är nödvändigt, det måste till ett djupt andligt verk i människans innersta. Och det är något som aldrig kan komma utav den bästa förkunnelse. Den mest vältaliga, mänskliga visheten som finns. Det kan inte komma genom en människas tankar. Det är bara genom en överbevisning i anden som våra liv blir förvandlade. Därför sitter det så många döda kristna i kyrkor idag. För de har aldrig fått höra Guds ord med kraft och överbevisning i anden. Paulus talar här då om en särskild andekraft, inte bara om tecken och kraftgärningar, mirakler, utan det här var en särskild kraft i anden som fanns i den apostoliska förkunnelsens hemlighet. Vad var det för speciellt med den? Gissa. Och ropa halleluja sen. En kraft som uppenbarades i svaghet och skröplighet, säger man i den gamla. Jag vet inte vad man ska... Om man ska nu säga ett annat ord för skröplighet. Kan man säga svaghet och sjukdomar? Kanske. Det är ju värt en applåd. Ett halleluja. Ett amen. Det här var de stora apostlarna när de kom. Som uppväckte döda. Som reste upp de lama, de blinda. Som hade sån kraft när de kom. Men det var ju inte det som var grejen. Utan det var att det fanns en kraft när de förkunnade ordet. Som förvandlade människor. En kraft i den helige ande. Och hemligheten, säger ju Paulus här. Det var att denna kraft som de hade. Kom inte av att de var stora och starka som människor. Utan att de var svaga och skröpliga. Alltså de kom inte i mänsklig styrka och förmåga. Tror du mig inte så kan vi titta på andra Korinthierbrevet. Det 10:e kapitlet. Jag tror att du tror mig, men vi kan titta på det ändå. Andra Korinthierbrevet 10:10. Det är Paulus som försvarar sin apostlatjänst lite längre fram där till korinterna. Hans brev, säger man, har väl tyngd och kraft. Men när han kommer själv är han svag om man föraktar det han säger. Den som påstår det ska veta att sådana vi är i ord i våra brev när vi är frånvarande. Sådana är vi i handling när vi är hos er. Jag tror det står något i 12 också, i 12:e kapitlet. Jo, det gör det. 12:5. Apostelns syner och uppenbarelser. Han hade ju blivit uppryckt ända till tredje himlen. Men då står det i vers 5 i andra Korinthierbrevet 12:5 där. Av den mannen vill jag berömma mig. Men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser och hör mig. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig: min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet, sa Jesus. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft ska vila över mig. Hörde ni det nu? Jag känner mig ganska svag och klen själv, måste jag säga. Vi är hårt prövade av sjukdomar och andra saker. Hörde ni det nu? Ta in det nu. Vad det står, vad Paulus säger här.
Tack Jesus, du är underbar.
Ja, han är ju underbar, Herre. Va? Ja. Det är fantastiskt. Ja. Så glädjer jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelse och ångest. Eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Det finns ju hopp, syskon. Eller hur? Nej, det finns hopp. Om vi går tillbaka till första Korinthierbrevet, det andra kapitlet, och tittar lite där också. Om denna Guds hemliga vishet. Orkar ni eller? Gör ni det? Ja. Guds hemliga vishet. Viset förkunnar, vi står i vers 6, andra kapitlet, emellertid bland det fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare som går mot sin undergång. Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet. Den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt. Om de hade känt den skulle de inte ha korsfäst härlighetens herre. Men vi känner som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berättat åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande, så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud, för att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dårskap för henne och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. Guds hemliga vishet är fördold för denna världens visa. Till och med för de visa. All världslig vishet har sin rot i människans förnuft. Det är inte mycket att sträva efter egentligen, ska jag säga. Därför att rötterna finns i människans förnuft. Och deras sinnen är ju förmörkade av synden. Eller hur? Om de inte äger Guds vishet. Begränsade till den här världen. Den kristnes vishet, säger Paulus här, är av gudomligt ursprung. Den andliga visheten leder till Jesus och korset. Guds eviga beslut om frälsning. Och det är endast de som har Guds ande som kan se vad som finns fördolt, gömt i Gud. Det är därför vi hör så mycket blaha och tokighet ifrån många idag. De pratar om saker som de inte har någon insikt i. Därför att de har inte Guds ande. De har mycket mänskliga idéer och påfund. Men de har inte det som behövs egentligen. Jag ska dricka lite bara. Nu ska jag snart sluta. Jag har lite till. Du och jag har fått en underbar gåva i den heliga ande, i sanningens ande. Hjälparen, den heliga ande. Men frågan är, vad har vi gjort med den heliga ande? För det första så har vi låtit världen tränga in ibland oss. Eller man kan säga att det har smugit sig in. Som ormen som har kommit ringlande in. Vi är inte ett dugg bättre än Korintförsamlingen. Snarare tvärtom, skulle jag vilja säga. Jag tror att det är mycket värre tillståndet bland oss idag än vad det var då. Hur mycket av världen har vi egentligen släppt in? Vi har ju sett och läst om nu att det finns kraft i evangeliet. Men det måste vara Guds kraft som vi predikar ifrån talarstolarna. Det kan inte vara vältalighet och denna världens vishet. För det föder inga nya själar till Guds rike. Det blir ingen skörd utav det. Det kan bli många människor, men det blir ingen skörd på den dagen när Herren ska räkna in de sina. Vi kan samla stora skaror genom att vara med i tidens smak och ton, som han uttrycker det, Thorald Fjellbrand. Vi kan samla mycket folk genom att vara trendiga och genom att hänga med på det som sker idag. Och genom att plocka lite här och lite där utav världen. För att det låter bra och för att det är fint. Men det kommer inte att bli någon skörd på den dagen. Om vi läser här i Johannes evangelium. Johannes 16 och 8. Det är Jesus som talar till sina lärjungar innan han går bort. Om vad han ska sända till dem. Sanningens ande, hjälparen. Och i vers 8 så kan vi läsa. Och när han kommer skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd, de tror inte på mig. Om rättfärdighet, jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom, till denna världens första är dömd, säger Jesus. Och så säger han i vers 13, men när han kommer sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv, utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad fadern har är mitt, därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Vad har vi gjort? Vad har vi gjort? Vi har ju stängt honom ute. Du och jag kan inte överbevisa en enda människa med våra mänskliga tankar och ord. Vi kan inte. Därför att Jesus säger ju att det är han som ska göra det. Den helige ande. Hjälparen ska göra det. Det är hans uppgift. En av hans uppgifter. Han ska och vi kan inte. Och vad har vi gjort? Jo, vi har ju tagit bort allt detta från vår förkunnelse i kyrkorna, så gott som. Det finns väl här och var och något litet någonstans. Men det är ju så. Det hör man ju, man läser ju om det i alla fall, och jag har gjort det. Nej, men vi ska inte tala om synd och dom och sånt, det gjorde de förr i tiden. Det bara skrämmer bort människor. Vi kan inte tala om blodet och elden och allt detta. Och synd och dom. Nej. Omvändelse, nej. Låt dem komma. Gud är kärlek. De kan komma. Han är kärlek. Han tar emot alla. Nej. Då hade inte Herren behövde sända hjälparen, den helige ande. Han som ska överbevisa om synd, om rättfärdighet, om dom. Och om inte vi är lydiga och talar ut detta. För det är ju vi som ska vara uppfyllda i förkunnelsen, i vittnesbördet. Vi ska vara uppfyllda av den helige ande. Det är vi som ska tala ut detta. Men det är inte inne att predika och vittna om synddom och omvändelse. Då vill jag säga att de har inte sanningens ande. Tyvärr. Så har de inte det. Jesus säger ju det. Det blir ju kontentan av det han säger. Att om vi inte gör detta, då har vi inte sanningens ande. Då har världens ande till fullo trängt in. Den helige ande överbevisa världen om att vi är skyldiga. Världen är skyldig. Tala till samvetet om att du bär på skuld. Och att otro är synd. Att det är ursprunget till allt. Till synden. Och när vi inte talar om att, att stå rättfärdig inför Gud. Vi kan inte. Människans egen oförmåga att stå i rätt förhållande till Gud. Det går inte. Vi har ett budskap till människor att djävulen har inte längre rätt att anklaga de som tillhör Herren. Tar de emot, tar vi emot Herren, då är vi fria. Jag vill säga att vi är totalt beroende av den heliga ande i församlingen. Vi måste lägga undan allt mänskligt. Vi måste tränga ut världen ifrån församlingen. Vet du vad jag vill säga nu? Om vi inte gör det kommer vi aldrig att få uppleva det vi läser om i ordet. Vi kan sitta här och vi kan ha bönemöte på bönemöte. Och vi kan predika och vi kan förkunna. Men om vi inte låter detta ske, att vi kastar ut världen ifrån församlingen. Han måste ut, den onde. Världen måste ut ibland oss. För att vi ska få den helige andes fullhet i församlingen. Eller vad tror ni? Jag började med det som Carter Conlon talade om. Vad är det vi fäster vår blick på idag? Vad är det vi tittar på tv? Vad är det vi tittar på internet? Vad är det vi sysslar med så mycket? Vad är det vårt hjärta fäster sig vid i den här världen? Det finns mycket bra att titta på internet. Och det gör jag också. Men man får se upp. Man måste se upp. Jag vill inte ha något ont för mina ögon, sa David. Jag vill inte se på det onda. Varför sa han det? För han visste att om man skulle hålla sig helgad åt Herren och renad och avskild för Herren, då måste han leva ett heligt liv. Och det är där vi behöver tänka till. Och få den helige andes kraft i våra liv. Vi slutar med att läsa i Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken. Det tredje kapitlet. Brevet till Laodicea. Jesus talar till församlingen i Laodicea i Uppenbarelseboken 3 och 14. Skriv till församlingens ängel i Laodicea. Så säger han som är amen, det trovärdiga och det sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger, jag är rik. Jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skylla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Vi behöver ögonsalva. Vi behöver något att smörja våra ögon så att vi kan se klart. Klart. Och höra vad anden säger till församlingarna. Det som grep mig så i det här, bland annat, det var ju just detta. Var är kraften i evangeliet? Och jag började fråga, vad beror det på att vi inte ser det? Vi har frågat oss det flera gånger, tror jag. Du fick ju svaret här. Utav det Paulus sa. Ett evangelium som förkunnas med vishet och vältalighet har förlorat sin kraft. Vi som människor måste kliva åt sidan nu. Vi måste kliva åt sidan och låta Guds ande komma tillbaka till sin församling. Det är en hälsning ifrån Herren. Det grep mig så när jag häromdagen satte mig ner och Gud talade om de här bibelställena. Det grep mitt hjärta så. Och jag insåg helt plötsligt allvaret i detta. All mänsklig vishet, förstånd, kunskap, vältalighet. Och just det är det som är så inne idag. Man hör ibland pastorer som uttalar sig så man blir alldeles kallsvettig. Alltså man vet inte om man ska skratta eller gråta. De ska göra så mycket, vi ska och nu ska vi göra det. Tänk om man fått möta Paulus. Som inte, han valde bort detta med vältalighet och kunskap. Och, för han visste att om jag någon gång det allra minsta plockar in detta. Då är jag inte min herre trogen längre. Då kan jag inte tjäna Herren. Så bort med allt av egen kraft. Och det gäller allt i en församling. Vad vi än gör. Det är inte bara förkunnelsen. Det är allt vad vi sysslar med. Om vi inte är hängivna för Jesus. Om vi gör det för att uppböja oss själva. Det allra minsta. Då är det totalt värdelöst. Och fy vad vi ser mycket av det idag. Fy vad vi ser mycket av det idag. Och just det här med ett anpassat evangelium. Det är minsann inte bara i USA vi ser det. Vi ser det i Sverige också. Men jag har väl stött på det här i vår lilla församling. Vi ska tona ner det här lite med synd och dom. Och, nej, vi kan inte prata så. Då skrämmer vi bort människorna. Åh, vad säger vi då? Då säger vi så här, helige ande, du behövs inte. Vi behöver inte dig. Vi klarar oss själva. Vi kan själva överbevisa människorna om varför de ska bli kristna. Kan vi det? Finns inte en chans. Vi kan aldrig överbevisa någonting utan den helige andes kraft. Jag tror att det här är så ytterst allvarligt. De här stora unga pastorerna idag som kommer och sträcker på sig. De skulle behöva få gå någon bibelskola eller något där de kunde lära sig att be och söka Herren och fråga Herren istället för att hitta på en massa dumheter. Man läser ju i kristna tidningar, i annonser, att man häpnar ju alltså vad de hittar på. Och jag undrar bara så här, allt de hittar på, alla de här stora evenemangen de har. Var det förra eller förra året det var något sånt här jättestort awakening. Och det skulle ju bli så många frälsta i Sverige. Det skulle ju ske enormt med mirakler. Och det skedde ju ingenting. Ingenting. Det är ju borta. Ja, varför? Därför troligtvis var det ett mänskligt påfund. Ja, du känner inte jag de som kom på det här. Men det kanske var det ändå. Ett mänskligt påfund. Och allt som kommer från världen är död. Och vi känner så här då. Man sitter i en liten församling. Det finns många små församlingar runt om i Sverige. Som kämpar för sin tro och för överlevnad. Och man känner någon slags mindervärdeskomplex. För vi har ju inte det. Och vi är ju så små. Och hur många har ni liksom? Så här. Jag tror att vi ska inte lyssna på det. För allt som är fött av Gud, det är liv. Det ger liv. Och allt som är fött av världen, det kommer att förgås. Allting av denna världen ska förgås. Den dagen Herren kommer tillbaka, ingenting kommer att bestå. Det enda som kommer att bestå, det är frälsta själar. Det är förvandlade liv som har fått den helige ande, hjälparen, i sina liv. Det är bara en sak som kan bestå. Vi behöver inte söka någon annanstans. Detta är Guds stora vishet. Den fördolda, mystiska, hemliga visheten i Gud. Det är Jesu död på korset. Där fick vi allt. Det är Kristus Jesus det handlar om. Det handlar inte om något annat i församlingarna. Och allt annat som handlar om en massa andra saker. Det är värdelöst. Allting ska handla om Jesus. 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 Det är det ska handla om. Vad vi än tänker. Vad vi än gör. Om vi sjunger, predikar, ber. Eller om vi vittnar för människor. Det ska vara Jesus. 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 Och ingenting annat. Det är bara honom. Det är Jesus. Inte vältaliga, tuffa predikanter som kommer med sina, ja, vad det nu är. Ja, nej, jag måste säga att jag det grep mig oerhört det här. Jag fick en ny blick på det här ordet när Paulus talade om det. Förstår du, jag vill säga det en gång till. Korset förlorar sin kraft. Tänk efter. När dessa vältaliga förkunnare går fram på podiet och tar micken. Och börjar vandra fram och tillbaka. Då, de är ju så häftiga. Och de är ju, som ska ju ha Bibeln liksom lite under armen. Så ska de gå fram och tillbaka. Då, och så ska de slänga med Bibeln. Det skulle inte komma med min, för jag har för mycket lappar i min. Och nu ska de kasta med den och så ska de slänga upp den. Och man ska inte ha talarstolar utan man ska ju liksom. Ja. Och så ser de jättehäftiga ut. Men om de är aldrig så vältaliga. Så kan det rent ha blivit ett annat evangelium. Och vad sa Paulus då? Ja, förbannelse över dem. Om Kristi kraft, om Kristi kors förlorar kraften på grund av det vi gör, gode Gud, vilket allvar. Hur allvarligt är inte det? Tänk den dagen vi står inför Kristi domstol och man får höra det. Ja, det var på grund av din förkunnelse. Ja, men jag predikade om Jesus. Jag predikade, jag läste ju Bibeln. Jag predikade. Nej. Det var inte rätt. Det blev ett annat evangelium. Så sukta inte efter de här sammanhangen som är så häftiga och så stora. För allvaret kommer den dagen när vi ska stå inför Herren och förklara, vad menar du med det, säger Jesus. Varför sa du så? Varför gjorde du så? Varför förkunnade du inte evangeliet i and och kraft? Paulus valde bort det. Han ville inte veta om något annat. Det som ingenting var utvalde Gud. För att det visa skulle stå där med skam. Ja. Så är Gud. Och det menas inte att vi ska gå fattiga och trasiga och eländiga och dumma på något sätt. Det menas ju med att du kan aldrig komma med något inför Gud och tro att det är något. För det är det inte. Oavsett om du är ung, gammal, rik, fattig eller vem du än är. Det gäller ju alla människor. Ja. Är det talare till mig där? Det är så allvarligt. Och jag tror att här har vi en kärnpunkt. Här har vi en punkt i det hela varför vi inte ser kraften i församlingen. I församlingarna. Vi måste lägga undan allt vårt eget. Även om vi kan tala och vara vältaliga och vi kan jordens alla språk eller vad vi nu kan, så måste vi lägga undan det. När vi förkunnar korset om Jesus och hans verk, då blir det något annat. Amen. Ja. Amen. Det tar i mig när jag tänker på det fortfarande. Att Paulus faktiskt säger det. Att då förlorar korset sin kraft. Låt oss be att Herren ska leda oss. Herre, förlåt oss. Att vi har liksom satt värde i och sett med beundran på så många människor. Att vi har värderat människotankar och människoidéer så högt. Förlåt oss, Herre. Förlåt oss, Herre, att vi har släppt in världen ibland oss, Herre. Mänskliga och tankar, Herre, och påfund i så stort mått, Herre. Förlåt oss. Du har gett oss sanningens ande, Herre. Du har gett oss hjälparen. Och han har inte fått tala genom oss. Han har inte fått verka genom oss. För vi har själva sorterat ut det vi tycker låter bra i denna världen. För vår tid just nu. Ett modernt samhälle. Vi har själva sorterat ut vad vi tycker människor borde få höra. Medans hjälparen, den helige ande, sanningens ande, har du utvalt till att förkunna för världen om synd och dom och rättfärdighet. Jesus. Herre, låt din ande på nytt få gripa tag om oss, Herre. Herre, låt oss få komma åter, Herre. Och hjälp oss att lägga undan allt av världslig tänk. Allt av världen, Herre. Åh, Jesus. Hjälp oss att se det Paulus såg här, Herre. Det han var rädd för att göra. Att predika i egen kraft. Så att korset skulle förlora sin kraft. Att du skulle komma i skymundan undan, Jesus. Han fruktade för det. Herre, jag ber att vi ska få öppnade ögon. Herre, låt din ande komma med ögonsalva så vi kan smörja våra ögon. Så att vi kan se klart, Herre. Herre, ge oss också något för våra öron så vi kan lyssna vad anden säger till församlingarna idag. Herre. Herre, hjälp oss att vi har tittat på så mycket som vi inte borde titta på, Herre. Hjälp oss att bli mera aktsamma och nogsamma med det vi tar in av denna världen. För när vi väl har tagit in det, då finns det där inne i oss. Och det gror. Och det växer också till. Herre, hjälp oss att bli fria från allt av denna världen. Herre, vi vill omvända oss till dig, Herre. Och vi ber dig förlåt oss, Herre. För allt vad vi har släppt in av världen. Och allt vad vi har släppt in av det religiösa systemet. Av Babylons system, Herre. Allt det vi har släppt in utav den onde, Herre, i våra liv. Herre, förlåt oss. Hjälp oss, Herre, att vi inte längre fastnar framför tvn och tittar på fruktansvärt dåliga filmer, Herre. Eller olika program där denna världens första förhärligas. Där människosläktet upphöjs, Herre. Hjälp oss, Herre, att vi inte fastnar på nätet. All den ogudaktighet som finns där, Herre. Herre, det kan vara allt här i denna världen som kan fånga oss. Men hjälp oss att ha vårt hjärtas skatt i himmelen, Herre. Den skatten som finns i himmelen, Herre. Det är där vårt hjärta ska vara fäst, Herre. Vid dig, Jesus. Herre. Herre, kom än en gång över ditt folk. Över detta land, Herre. Låt oss än en gång, Herre, få uppleva verklig frihet i anden. För det var så länge sedan, Herre, som vi upplevde verklig frihet i anden. Kom, Herre. Kom, Herre, ännu en gång. Heligande, kom. Kom tillbaka till församlingarna, Herre. Kom tillbaka med kraften. Herre, ge oss kraft att ödmjukt böja oss inför dig. Och underordna oss dig i allt i våra liv, Herre. Jesus. Tack för din oerhörda vishet, Herre. Fader i himmelen. Tack för din oerhörda kraft, Herre. Tack för den plan du hade redan innan jordens grund var lagd. För oss, Herre. Du som är urtidens Gud, Herre. Så stor är du och din makt, Herre. Herre, möt med oss ännu en gång, Herre. Jesus. Åh, Herre, led oss dag för dag, steg för steg, Herre. Led oss, Herre. Kom, Herre. Kom, Herre. Kom till din församling. Det är inte vår församling, det är din församling, Herre. Åh, Jesus, för ditt namns skull, Herre. Kom tillbaka, Herre. Kom, Herre. Jesus. Amen.